Are we ready?
Ja, är vi redo nu?
Time comes and goes quickly.
Tiden går så fort.
And it's the last day.
Idag är det sista dagen.
And we're going to try to wind up what we've been talking about.
Och vi ska försöka komma till en avslutning av det vi har börjat studera och tala om.
That's not going to be an easy thing to do.
Och det är inte så lätt att göra det.
I've been preaching on this subject in my own church for months now.
Jag har predikat över det här ämnet i flera månader hemma i min församling.
And it just gets bigger and bigger.
Och det är precis som att ämnet växer efterhand som man predikar.
When I was down in Central America one time.
Vid ett tillfälle besökte jag Centralamerika.
In the jungles preaching.
Jag var predikade i djungeln.
On a missionary trip.
På en missionsresa.
And the natives gave me something to eat.
Och indianerna gav mig någonting att äta.
And there's probably no name to translate this, but it was called sour sop.
Ja, sursoppa.
And you chewed it, but you couldn't swallow it.
Det var någonting som man tuggade, men man fick inte svälja det.
They put sugar on it.
De strödde socker på.
And a little bit of milk.
Och lite mjölk.
And it looked like cotton.
Såg ut som bomull.
And it looked like somebody put cotton in a bowl and put sugar and milk on it.
Det verkar som någon lagt bomull i en skål och så hällde man socker och mjölk på.
And as I started, I put it in my mouth and began to chew it.
Jag tog det i munnen och började tugga.
It had a good flavor.
Det smakade bra.
But it just kept getting bigger.
Men det växte i munnen.
And finally I had to just spit it out.
Till slut var jag tvungen att spotta ut det.
And sometimes when you're listening to what the Lord has to say to you.
Och ibland när vi lyssnar till vad Gud säger till oss.
Sometimes it just keeps getting bigger. Amen.
Så växer det och växer. Det blir bara större och större.
So you realize you just bit off too much when you started something.
Och ibland kanske man tycker att man biter över något för stort när man sätter igång.
Let's go back to Hebrews 11.
Vi går tillbaka till Hebreerbrevet 11.
I want to talk about Abraham today.
Jag vill tala om Abraham idag.
I've been talking to you about faith.
Jag har talat om tro.
And we're going to see some things in Abraham that we need to understand.
Vi ska se en del saker i Abrahams liv, en del saker som vi behöver förstå.
It begins in verse 8.
Vi börjar från vers 8.
Go ahead and read 8, 9 and 10.
Vi läser verserna 8, 9 och 10. Genom tron var Abraham lydig när han blev kallad. Och han drog så ut till det land som han skulle få till arvedel. Han drog ut fast han inte visste vart han skulle komma. Genom tron bosatte han sig såsom främling i det utlovade landet, liksom i ett främmande land, och bodde i tält med Isak och Jakob, som var hans medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, vars byggmästare och skapare är Gud.
Amen.
Amen.
Let's pray.
Låt oss be.
Father, thank you for today.
Fader, vi tackar dig för den här dagen.
We ask you, Lord, to speak through us and to us.
Vi ber att du talar genom oss och till oss.
And whatever you do, Father, glorify your name.
Och vad du än gör, Fader, så ber vi att du ska förhärliga ditt namn.
In Jesus' name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
What I've been trying to point out to you.
Jag har försökt att visa på någonting.
There are several elements to faith.
Det finns olika beståndsdelar i tron.
Just as if we could compare it maybe to love.
Vi kanske kan jämföra det med kärlek.
There are elements of love, aren't they?
Kärleken består av olika saker.
Whenever you fall in love with a person.
När du förälskar dig i någon.
And you marry that person.
Och gifter dig med denna.
And you say to that person, I love you.
Så säger du, jag älskar dig.
Well, that love requires commitment, doesn't it?
Men kärleken kräver ju överlåtelse.
Whatever, I don't know how they do it here in Sweden.
Jag vet inte hur de gör det här i Sverige.
But we have a marriage service.
Men vi har en vigselceremoni.
And in that ceremony we say we take this person to be our lawful wedded husband or wife.
Och vi ger varandra äktenskapslöften under ceremonin.
And we say for better or for worse.
Och vi säger då att i nöd och lust.
For richer or for poorer.
Att för dåliga tider och goda tider.
In sickness and in health.
I sjukdom och hälsa.
Till death do us part.
Tills döden skiljer oss åt.
Now a lot of people don't keep that vow.
Det finns många som inte håller detta löfte.
But more marriages would stay together if they kept that vow.
Men många äktenskap skulle hålla samman om de höll löftet.
Part of that vow is to keep yourself only to that person as long as you live.
En del av löftet handlar om att vara trogen och bara hålla sig till den person man ger löftet till.
And that's why I'm saying love means more than just saying something.
Så kärleken innebär mycket mer än att bara säga någonting med munnen.
It's more than an emotion.
Det är mer än en känsla.
Our emotions are moved by it.
Våra känslor berörs av det.
And I have an 11-year-old granddaughter.
Jag har en 11-årig dotterdotter.
And she thinks she's going on 21.
Hon tror att hon är 21 år gammal.
And she's in love with every boy in school.
Hon är blir kär i varenda kille i skolan.
And it's a comedy sometimes just to see her.
Ibland är det komiskt att se henne.
When I see her, I say, "How is your love life?" You know.
Och då ibland så träffar jag henne och säger, "Hur har du det med kärlekslivet?"
She's going with this one or going with that one or whatever.
Ibland är hon ihop med den ena och nej, sen är hon ihop med någon annan.
Because she's not old enough to date anybody.
Det är klart att hon inte tillräckligt gammal för att ha sällskap med någon.
But she sees him at school, you know.
Men hon träffar dem i skolan.
And her concept of love is just having an emotional bond with someone.
Och hennes uppfattning om kärlek, det är att hon blir förälskad och känner något för någon.
But you know, as you grow up, you learn that there's more to love than just the emotion.
Men när man växer upp så förstår man att kärleken är något mer än bara känslan.
It involves commitment.
Det innebär också överlåtelse.
It involves giving.
Det innebär att ge, ett givande.
When I'm teaching about marriage in my church.
När jag undervisar om äktenskap i min församling.
I try to tell both men and women the same thing.
Så försöker jag undervisa samma sak både till männen och kvinnorna.
That love is a putting of the other person first in your life.
Att kärleken handlar om att sätta den andra personen först i sitt liv.
They become first in your life.
Den andra personen blir den första personen i ditt liv.
And when they stop being first.
Och när det upphör på något sätt, om den andra personen upphör att vara den första,
then your marriage starts growing apart.
Då håller ditt äktenskap på att börja gå sönder.
It's very simple.
Det är väldigt enkelt, en enkel princip.
It is the same thing with faith.
Och tron är lika, det är samma sak med tron.
Faith is more than saying I believe something.
Tron är någonting mer än att bara säga ja, jag tror någonting.
As we studied Enoch and Noah.
Vi studerade ju Enoch och Noah häromdagen.
We learned that one of the first elements of faith is fellowship.
Och vi upptäckte då att en av de grundläggande beståndsdelarna av tron är gemenskap.
Enoch walked with God.
Enoch vandrade med Gud.
He walked in fellowship with God.
Han vandrade i gemenskap med Gud.
It says the same thing about Noah.
Och det står samma sak om Noah.
Noah walked with God.
Noah vandrade med Gud.
Now we're going to go to Abraham.
Nu ska vi titta på Abraham.
In the 8th verse.
I den åttonde versen.
The first thing it says that one, excuse me, when he was called, he obeyed.
Det står att han var lydig när han blev kallad.
When God called him out of the land of the Chaldeans.
När Herren kallade honom ut ur det kaldeiska ur.
To take him to the land of promise.
För att föra honom till löfteslandet.
The scripture says he obeyed God.
Så säger skriften att Abraham lydde Gud.
And he went out not knowing where he went.
Han drog ut fast han inte visste vart han skulle komma.
Did you know that sometimes following God is just exactly like that?
Ibland är det exakt på det här viset att följa Gud.
It's putting your hand in God's hand.
Det är att sätta lägga din hand i Guds hand.
And saying, Lord, you lead.
Amen. Och säger, Herre, du leder mig.
And I'll follow.
Och jag följer.
But you really don't know where you're going.
Men du vet inte vart du kommer att hamna.
In the first several years of my ministry.
Under de första åren som jag tjänade Herren.
I was an evangelist.
Så var jag evangelist.
And I traveled from one place to the other all the time.
Jag reste från den ena platsen till den andra hela tiden.
And many times I didn't know where I was going next week.
Många gånger visste jag inte var jag skulle vara nästa vecka.
I would pray.
Jag bad.
And I'd say, Lord, where do you want me to go?
Jag sa, Herre, vart vill du att jag ska resa?
And sometimes I didn't know where I was going till my foot started down.
Och ibland visste jag inte var jag skulle ta vägen förrän jag tog första steget och började gå.
I've had God speak to me and say, I want you to go to a certain city.
Ibland har Gud talat till mig om en bestämd stad jag skulle till.
And there'll be a man there by a certain name.
Och han har sagt, det finns en man som heter så och så.
And go talk to that man.
Gå och tala med den mannen.
And so I would go over there.
Och då gjorde jag så.
And I'd find the man.
Och jag hittade mannen.
God would even give me his name.
Gud gav mig till och med hans namn.
And I would go find the man.
Jag hittade mannen.
And I would say God sent me.
Och jag kunde då säga att Gud har sänt mig.
And told me about I'm supposed to have revival.
Och han har sagt att vi ska ha en väckelsekampanj här.
Now if you think that's not fun, try it.
om du inte tror att det är roligt, så rekommenderar jag dig att prova det.
But God never failed me.
Gud svek mig aldrig.
I never had to spend a night in the car.
Jag har aldrig behövt ligga över en enda natt i bilen.
I never missed a meal that I didn't want to miss.
Jag har aldrig missat ett mål mat som jag inte har velat försaka.
We never lacked for anything.
Vi har aldrig saknat någonting.
God supplied.
Gud försåg oss.
And we lived like that for 7 years.
Vi levde på det sättet i 7 år.
God would just open a door.
Gud bara öppnade en dörr.
And we sometimes wouldn't know where we was going.
Då visste vi inte vart vi skulle ta vägen.
But we would know we were following God.
Men vi visste att vi följde Gud.
And that's what it means to walk in obedience to God.
Och det är det innebär att vandra i lydnad.
Because obedience can mean more than that.
Naturligtvis kan lydnad betyda mer än det.
Abraham obeyed the Lord.
Abraham lydde Herren.
Sometimes it means leaving behind something.
Ibland innebär att lämna någonting bakom sig.
That would hinder your fellowship with God.
Något som kanske är till hinder för din gemenskap med Gud.
Some of you have heard me tell the story about the shark.
En del av er har hört mig berätta om hajen.
I'm not talking about lawyers now.
Nu talar jag inte om advokater.
We call them sharks in America.
I Amerika kallar vi advokater för hajar.
But when I was very young in the Lord,
när jag var mycket ung i Herren,
I used to love to spearfish.
Så älskade jag havsfiske, djuphavsfiske.
We lived very close.
Nej, som här, vad heter det? Harpunfiske.
Harpunfish. Okay. That's right. Yeah. And we lived very close to the ocean.
Vi levde nära havet. Vi bodde nära havet.
The Gulf of Mexico, really.
Mexikanska golf.
And my father had a boat.
Min far hade en båt.
And I had all the equipment, the scuba gear and everything.
Jag hade dykarutrustning och allt som behövdes.
And I loved to go.
Jag älskade att dyka.
I would go Sunday morning before church.
Innan gudstjänsten på söndag förmiddag så gav jag mig ut.
And soon as church got out, I'd go back.
Och sen var jag på gudstjänst, och efter gudstjänsten så var jag tillbaka i vattnet igen.
And every afternoon after school, I would go diving.
Och varje eftermiddag efter skolan så var jag ute och dök.
I just really liked to do it.
Jag älskade detta.
But God had put his call on my life.
Men Herren hade kallat mig.
And he began to deal with me that I was not obeying him.
Och Herren började visa mig att jag var inte lydig honom.
You know, if God's put a call on your life,
du vet att om Gud har kallat dig,
then you have to prepare yourself.
Så måste
for
du
that
förbereda
call.
Dig för att kunna leva i kallelsen.
You can't just sit there and wait for God to dump it on your head.
Du kan inte bara sitta där och vänta på att Gud ska kasta det i skallen på dig.
Paul wrote to Timothy and said, "Study to show thyself approved."
Paulus skrev till Timoteus och sa att han skulle vara noga med att studera skrifterna för att bli skicklig.
A workman that does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
För att han skulle bli en yrkesman som inte behövde skämmas för sitt sätt att förkunna ordet.
I was too busy fishing to study the word of the Lord.
Jag hade för mycket att göra med att fiska, dyka och fiska. Jag hade inte tid att studera Bibeln.
I was too busy fishing to pray.
Jag hade för mycket tid med fisket, så jag hann inte be.
I thought as long as I went to church, that was all right.
Jag tänkte så här, att det är okej så länge jag går på mötena i församlingen så.
Well, God began to deal with me.
Men Gud började ta itu med mig.
And one day I went spearfishing.
Och en dag så var jag ute och dök med harpunen.
And there was something in the water that was very close to me.
Och jag upptäckte någonting i vattnet väldigt nära mig.
It was a shark.
Och det var en haj.
And the shark went really close to me.
Och hajen kom väldigt nära.
He came so close he spun me around in the water.
Han kom så nära så att han fick mig att tumla runt i vattnet.
And the Lord spoke to me.
Herren talade till mig.
He said, "Are you ready to give this up?"
Han sa, vad väntar du på? Ska du vara kvar här eller ska du ge upp det här?
And I was the second man in the world that walked on the water.
Och jag var den andra mannen i historien som gick på vatten.
I made the Lord a promise.
Jag gjorde ett löfte till Herren.
I said, "If I can get back to safety."
Jag sa så här, Herre, om du kan bara få mig, rädda mig så jag kommer i land.
You can have all this equipment.
Så kan du få hela utrustningen.
And I did, 'cause I'm here today.
Och jag gjorde så också. Du ser ju själv vad jag
that
är shark idag.
Was looking for a piece of bread to make a sandwich out of me.
Ja, hajen stack iväg och letade efter ett bröd som skulle kunna göra en hamburgare av mig.
Praise God. But I gave it up.
Men jag gav upp allt det där.
Obedience in God may mean leaving things behind that hinder your relationship
with him. Lydnad till Gud kan innebära att du måste lämna saker bakom dig som är ett hinder i din relation till Gud.
In the 12th chapter of Hebrews,
first verse. I Hebreerbrevets 12:e kapitel.
He tells us to lay aside the things which the sin and the weights which so easily beset us.
Så säger han att vi ska lägga åt sidan allt det som heter hinder och särskilt synden som avsnärjer oss.
The prodigal son had to leave behind the hog pen.
Den förlorade sonen fick lämna allting bakom sig.
In Abraham's case,
i Abrahams fall,
he had to leave his family.
Måste han lämna sin släkt?
And his kin, his all the people related to
sin familj, alla som han hade en relation till.
That's very difficult to do, isn't it?
Det är svårt att göra något sånt, eller hur?
I want to tell you a story that I told the other day.
Jag ska berätta någonting som jag berättade häromdagen.
Because it just fits right here, and I think we need to hear it again.
Det passar så bra här, och jag tror att vi kan behöva höra det en gång till.
There were two brethren who lived in England.
Det var två bröder som bodde i England.
And they were members of a group called the Moravians.
De var medlemmar i en grupp som kallas för de Märiska bröderna.
And they heard about an island in the Caribbean.
De hörde talas om en ö i Karibiska havet.
Where there were 3,000 souls there.
På ön bodde det 3,000 människor.
They were slaves.
Alla slavar.
And the man who owned the island and owned the slaves.
Ägaren till ön och ägaren till slavarna.
He hated preachers.
Hatade predikanter.
He wouldn't allow a preacher to come on the island.
Han tillät inte någon predikant att stiga i land på ön.
And he had said if a preacher was to shipwreck on the island that they should isolate him.
Och han sa att skulle det dyka upp en predikant därför att de hade lite skeppsbrott eller vad som helst så skulle de isolera den personen.
These young brothers had such a burden on their heart for those slaves.
Dessa bröder, de hade ett sånt hjärta för att de 3,000 själarna skulle bli frälsta.
They couldn't stand the thought of 3,000 people going into eternity without God.
De kan inte leva med tanken på att dessa 3,000 själar skulle gå evigt förlorade.
These young men sold themselves as slaves.
Så de sålde sig själva som slavar.
They were free men.
De var fria män, bodde i England.
Just like you and I here today.
Precis som du och jag här idag.
And they sold themselves as slaves to that man.
Men de sålde sig själva som slavar till den här mannen.
For the opportunity of being able to witness to them 3,000 souls.
För att få en möjlighet att vittna för de här 3,000 själarna.
Can you imagine what it was like when they left the dock and waved goodbye to their family?
Kan du föreställa dig hur det var när de klev ombord på båten och vinkade farväl till sina familjer?
Knowing that they would never see them again.
De visste att de aldrig mer skulle se sina familjer igen.
But also knowing that they were in obedience to God.
Men de visste också att de gjorde någonting i lydnad.
Now that's obedience.
Det är lydnad.
Elisha killed his ox and burned his plow.
Elisa brände sina oxar och plogen.
Obedience may mean laying down a livelihood.
Lydnad kan innebära att lägga ner en yrkesverksamhet.
Perhaps when God calls you, he wants you to do something else.
När Gud kallar dig kanske han vill att du ska jobba med något annat.
Obedience might mean that God wants you to be a missionary or a pastor.
Lydnad kan innebära att Herren vill att du ska vara missionär eller pastor.
Whatever the case might be.
Vad det än handlar om.
And I'm not saying that most people have that problem.
Jag menar inte att de flesta har ett problem på det här området.
But it's a very real thing to look at.
Men det är något verkligt som vi kan titta på.
Because God has a will for your life.
Gud har någonting. Han har en vilja för ditt liv.
And when God finds you,
och när Gud finner dig,
he never leaves you like he found you.
Så lämnar han dig aldrig likadan så som du var när han fann dig.
If you follow God in faith,
om du följer Gud i tro,
there will always be a step of obedience that you have to take.
Så måste du alltid ta ett trosteg i lydnad.
Maybe it's not going back to the places that you used to go.
Det kanske handlar om att du inte längre kan gå och besöka de platser där du tidigare har haft roligt.
Maybe it's forsaking certain pleasures or certain friends that you used to have.
Det kan vara att försaka vissa nöjen eller vänner som du hade tidigare.
But obedience to God is going to mean following God.
Men lydnad innebär att du följer Gud.
And when Abraham heard God,
när Abraham hörde Gud,
then he obeyed God.
Så lydde han Gud.
And he began to follow God.
Han började följa Gud.
Now the second point that I want you to look at this afternoon.
Den andra punkten som jag vill att vi ska titta på här i eftermiddag.
Is found in verse 9.
Det är den nionde versen.
By faith he sojourned in the land of promise.
Genom tron bosatte han sig som främling i det utlovade landet.
Very often walking in faith means waiting.
Ofta så innebär detta med tro att vänta.
He was where God wanted him to be.
Han var där Gud ville ha honom.
But he hadn't inherited the promise yet.
Men löftet hade han inte fått uppfyllt än.
It was through Isaac that the promise would be fulfilled.
Utan det var genom Isak löftet skulle uppfyllas.
And he had to wait 31 years for that promise.
Han fick vänta 31 år på att löftet skulle gå uppfyllas.
Now that's something to think about, isn't it?
Det är värt att tänka på.
In Isaiah chapter 40.
I Jesaja 40.
It tells us they that wait upon the Lord shall renew their strength.
Står det att de som förbider Herren, väntar på Herren, ska få nya vingfjädrar.
The word wait in the Hebrew.
Ordet vänta i hebreiskan.
It comes from a Hebrew word that means to weave something together.
Kommer från ett rotord som betyder att väva samman någonting.
Like you take many pieces of fabric and weave a basket.
Precis som när man flätar en korg till exempel.
Or to weave a rug.
Eller om du ska väva en matta.
Or to weave a rope together.
Eller om du ska göra ett rep.
It gives you the concept of taking many things and making one out of them.
Man har den här bilden att du tar många olika saker och gör ett av dem.
So they that wait upon the Lord.
De som väntar på Herren.
Are waiting for their will to become God's will.
De väntar på att få uppleva hur deras vilja blir ett med Guds vilja.
God is waiting to bring that your will into His.
Han vill att din vilja ska smälta samman med hans vilja.
You know, I had a problem with this when I first came to the Lord.
För mig var det ett problem när jag först kom till Herren.
I thought God saved me to do my will.
Jag trodde Gud frälste mig så att jag skulle kunna göra det jag ville.
And I really tried God in this.
Jag prövade Gud på det området, det kan jag säga.
I told God what I wanted done and when I wanted it done.
Jag talade om för Gud vad jag ville göra, hur jag ville ha gjort och när jag ville ha gjort det.
And because I was taught that way.
Därför att det var så jag hade blivit uppfostrad.
But I didn't understand that my will had to become God's will.
Men jag förstod inte detta att min vilja måste bli Guds vilja.
And it came as a revelation one day.
Och då en dag kom det som en uppenbarelse.
I was praying before the Lord.
Jag var i bön inför Herren.
And I was telling God what I wanted him to do.
Och jag sa till Gud vad jag ville att han skulle göra.
I knew exactly what to do with my ministry.
Jag visste precis vad som skulle behövas göras med min tjänst.
I knew what gifts that I needed.
Och jag visste vilka gåvor jag behövde.
And I knew what kind of churches I needed to preach in.
Och jag visste vilka typer av kyrkor jag skulle behöva predika i.
And I was telling God all about it.
Och jag berättade allt sammans detta för Gud.
And I paused a little bit.
Och så gjorde jag paus för ett ögonblick.
And God spoke to me again.
Och då talade Gud till mig på nytt.
He said, never one time did you ask me what I wanted.
Han sa, inte en enda gång har du frågat mig vad jag vill.
That kind of got my attention.
Då fick han min uppmärksamhet.
So many times we try to come to God and tell him what we want.
Det är så ofta vi kommer till Gud och försöker tala om för honom vad vi vill att han ska göra.
Now, I don't mean to give you the wrong idea.
Jag vill inte att du ska få fel uppfattning nu.
The Bible does tell us to bring our needs before the Lord.
Bibeln säger att vi verkligen ska tala om för Gud alla våra bekymmer och önskningar.
It does encourage us to pray about those things.
Vi uppmuntras inte att be över dessa saker.
But you have to interpret scripture with scripture.
Men vi måste använda skriften för att uttolka skriften.
It teaches us that above all things we should always seek the will of God.
Över allt annat så ska vi alltid först och främst söka Guds vilja.
After this I learned to pray a certain way.
Efter det mötet med Herren så lärde jag mig be på ett nytt sätt.
I would say, Lord, I would like to have a certain thing.
Jag bad så här, Herre, jag skulle tycka om
it's just
att
something
få
I'd like.
En viss sak.
Something I'd like to have, Lord.
Jag skulle vilja ha detta, Gud. Det...
But if it will not be in your will.
Men om det inte sammanfaller med din vilja.
Then I don't want it.
Då vill jag inte ha det.
And Lord, if it will hinder me in my relationship with you, I don't want it.
Och om det hindrar mig i min relation till dig så vill jag inte ha det.
I just want your will.
Jag vill bara ha din vilja.
And I had to learn then to wait before the Lord on these.
Och jag fick lära mig att vänta på Herren när det gällde olika saker.
The Bible gives us a story about David.
Bibeln ger oss en berättelse om David.
He is going to pursue his enemy.
Han ska jaga följa efter sina fiender.
The enemy had made a raid against David's territory.
Fienden hade attackerat på Davids område.
And David is going to pursue after them.
Och David ska förfölja dem.
But I want you to notice what it says there.
Men det står en speciell sak i det sammanhanget.
David went before the Lord.
David sökte Herren.
And he said, "Shall I pursue my enemy?"
Och frågade, "Ska jag förfölja mina fiender?"
He didn't take it for granted.
Han tog det inte för givet.
He didn't say, "Well, I know what I'm going to do."
Han sa inte, "Jag vet vad jag ska göra och jag ska göra så."
He went before God and said, "Shall I pursue them?"
Nej, han gick till Herren och frågade, "Ska jag förfölja dem?"
And God said, "Yes, you shall pursue them."
Och Gud sa, "Ja, det ska du göra."
But you go wait by the mulberry trees.
Men du går och ställer dig under mullbärsfikonträden.
And when you hear the sound of an army marching.
Och när du hör ljudet av steg i träden.
In the top of the mulberry trees.
Du hör en armé röra sig.
Then you can go.
Då kan du börja
jaga dem. I like that. Hallelujah.
Det gillar jag.
The English Bible.
Den engelska Bibeln.
It says the sound of a going in the top of the tree.
Det skulle höras steg i trädens toppar.
But actually what it means.
Men vad det egentligen betyder.
Is the sound of an army marching.
Det skulle höras ljudet av en armé på marsch.
Now what kind of army marches in the top of the trees?
Vad är det för slags armé som marscherar på trädens toppar?
It's the army that I want to go with.
Det är den armé som jag vill marschera med.
You see, this is the key, praise God.
Detta är nyckeln.
If you wait upon the Lord.
Om du väntar på Herren.
He will go with you.
Så kommer han att gå med dig.
When you are pursuing his will,
när du söker hans vilja,
he will go with you.
Så kommer han att gå med dig.
And the army of God will go with you.
Och Guds armé kommer att gå med dig.
And when God's army is with you,
och om Guds armé är med dig,
you're going to win.
Då kommer du att vinna.
There's no way about it. You're going to win.
Det är ingen snack om saken, du kommer att vinna.
The Bible talks about Jacob.
Bibeln talar om Jakob.
How that he was on his way back home.
Han var på hemväg.
After spending 20 years with his father-in-law.
Efter 20-tal år med sin svärfar.
I don't see what took him that long to go home.
Jag förstår inte hur att det tog så lång tid för honom att komma hem.
And he come to a place.
Han kommer till en plats.
He was afraid of his brother.
Han var rädd för sin bror.
He heard that Esau was coming with 400 armed men.
Han hörde att Esau var på väg för att möta honom med 400 beväpnade män.
Now in those days that was a small army.
På den tiden var det en liten armé.
And the last time he seen his brother was going to kill him.
Och det sista Jakob minns från mötet med sin bror var att Esau hade försökt döda honom.
And Jacob was terrified that he was going to be destroyed.
Och Jakob blev skräckslagen vid tanken på att han skulle bli dödad.
But the Bible says the angels of God joined Jacob in the way.
Men det står att Guds änglar förenade sig med Jakob på hans väg.
That's Genesis 32.
Det är första Mosebok 32.
You ever read that?
Har du läst det?
The angels of God joined Jacob in the way.
Guds änglar förenade sig med Jakob på hans väg.
And they called the name of the place Mahanaim.
Och de kallade platsen Mahanaim,
which means a place where two armies get together.
Det betyder platsen där två arméer sluter sig samman.
It's Hebrew for two armies have joined forces and become one.
Det hebreiska ordet för att två arméer förenar sig för att slåss tillsammans.
When Solomon is writing.
När Salomo skriver
in the songs of Solomon,
i höga visan,
he talks about the church.
Så talar han om församlingen.
It's a love song between Christ and the church.
Det är en kärleksvisa där mellan Kristus och hans brud.
And whenever he is describing the church,
och när han beskriver församlingen där,
he describes her as Mahanaim.
Så beskriver han henne som Mahanaim.
Had you ever read that?
Har du någonsin läst det?
She has banners.
Hon har banér.
Terrible with banners, it says.
Hon är mäktig med sina banér.
Like unto Mahanaim.
Likt Mahanaim.
This is not the only time we find this in the Bible.
Det är inte enda stället vi hittar det här.
When Joshua gathered around Jericho.
När Josua marscherade runt Jeriko.
And they were ready to fight the battle of Jericho.
Och de var förberedda för att ta upp striden.
They saw a man standing there with a sword drawn.
Så fick de se en ängel, en man stå med draget svärd.
And Joshua said, "Whose side are you on?"
Och Josua frågade, "Vilken sida, vem sida står du på?"
"Are you with the army of Jericho?"
Är du med våra fiender?
"Or are you with us?"
Eller är du med oss?
The man said, "Neither one."
Inte med någon av er, så.
He said, "I am the captain of the host of the Lord."
Jag är hövitsmannen för Herrens här.
And Joshua worshipped him.
Och Josua tillbad honom.
Now, folks, you can't worship angels.
Vi kan inte tillbe änglar.
Angels won't receive worship.
Änglar tar inte emot tillbedjan.
This was the Lord.
Detta var Herren själv.
Hallelujah. He is the captain of the Lord's host. Amen.
Han är överhuvudsmannen för Herrens här.
And if you will learn to wait upon the Lord.
Om du lär dig vänta på Herren.
The rest of that verse says.
Så säger resten av versen då.
And you shall renew your strength.
Du ska förnya din kraft, din styrka.
The word there renew.
Ordet för förnya.
It means to exchange strengths.
Det betyder att byta ut, byta styrka med någon.
It means to take on another strength.
Det innebär att få en annans styrka.
And I tell you what, when you're waiting on the Lord.
Jag säger bara det att medan du väntar på Herren.
Then God's strength becomes yours.
Då blir Guds styrka din.
Whenever you align yourself with the will of God for
your
life.
När du allierar dig med Herrens vilja.
That's what I was preaching about yesterday.
Det var det jag predikade om igår.
Satan knows that if he can break that fellowship with you and God.
Satan vet att om man kan bryta gemenskapen mellan dig och Gud.
That you lose that strength.
Då vet han att du förlorar den styrkan.
We saw it several times in the Bible.
Vi tittade på det flera olika ställen i Bibeln.
People that violated their holiness with God.
Olika människor som våldförde sig på den helighet de hade inför Herren.
They lost their strength with God.
Så förlorade de sin styrka.
Samson is probably the most obvious example.
Simson är förmodligen det mest tydliga exemplet.
But there is always a time in faith.
Men det finns alltid en tid för tron.
For a waiting.
Där tron måste vänta.
When I first started studying faith,
när jag först började studera tron,
I thought faith was the word instant.
Så trodde jag tro betyder omedelbart.
That if I had faith,
om jag har tro,
God just did it like that.
Så gjorde Gud det omedelbart.
Just as soon as I believed, it happened.
I samma ögonblick jag trodde det så hände det.
But it doesn't work that way.
Men så fungerar det inte.
There are times that God speaks to your heart about something.
Men det finns tillfällen när Gud talar till ditt hjärta om något.
And he says, if you're faithful, I'll do this in your life.
Och han säger, om du är trofast i detta så ska jag göra det i ditt liv.
And you wait and you wait and you wait.
Och du väntar och väntar och väntar.
And God is preparing it all those times.
Och Gud förbereder hela tiden.
And he will bring it to pass one day.
Naturligtvis kommer han att genomföra det.
The second element of Abraham's faith was he learned to wait.
Det andra beståndsdelen i Abrahams tro var att han lärde sig vänta.
He was waiting on Sarah to have that child.
Han fick vänta på att Sara skulle få barnet.
Now we know that he got sidetracked.
Vi vet att han kom in på ett sidospår.
He named the child Ishmael.
Och gav det barnet namnet Ismael.
Which means God hears.
Som betyder Gud hör.
But God didn't hear.
Men Gud hörde inte.
He did it himself.
Han gjorde det själv.
That's what happens when you try to help God out.
Och det är så det blir när vi försöker hjälpa Gud på traven.
When you try to get ahead of God.
Vi försöker gå före Gud.
But God visited Abraham's life.
Men Gud besökte Abraham.
I believe it's in the 18th chapter.
Jag tror att det står i det 18 kapitlet första Mosebok.
That Abraham was sitting by his tent one day.
Att Abraham en dag han satt utanför sitt tält.
And the Bible said he saw the Lord passing by.
Och Bibeln säger att Abraham såg Herren komma förbi.
Well, glory. That ought to get something in your heart going, amen.
Det borde få någonting att röra sig i ditt hjärta.
He saw some people going by.
Han såg några människor komma förbi.
And he recognized one of those persons to be God.
Och han kände igen en av de personerna, såg att det var Gud.
We need to live in that place that we recognize God.
Vi måste leva på ett sånt sätt att vi känner igen Gud.
One of the biggest problems in the church today.
Ett av de största problemen i församlingen idag.
Is that people do not recognize God.
Är att folk inte känner igen Gud.
Peter and I were talking during a lunch today.
Under lunchen idag så satt vi och samtalade.
We were talking about Jim Baker.
Vi talade om Jim Baker.
And how the terrible things that happened in his life.
Talade om de här fruktansvärda sakerna som han fick uppleva.
He later wrote a book called I Was Wrong.
Han skrev senare en bok som heter Jag hade fel.
I was privileged to be able to hear him testify before the book came out.
Innan boken kom ut så hade jag privilegiet att lyssna till ett vittnesbörd där Jim berättar om vad som har hänt.
And he shared how that what he had been teaching was wrong.
Han delade hur han var fel i det han undervisade som kristen förkunnare.
But he also said something that got a lot of people's attention.
Men han sa också något annat som många människor uppmärksammade.
He said God put me in jail.
Han sa det var Gud som satte mig i fängelse.
He said the devil didn't do it.
Djävulen gjorde det inte, sa han.
He said God did it.
Han sa Gud satte mig i fängelse.
But how many Christians would have said, well, the devil's done this to me?
Men hur många kristna inte skulle ha sagt att djävulen har fått mig hit i fängelse?
I think I told you this one time before.
Jag ska säga en sak som jag tror jag kanske har berättat innan.
There was a friend of mine one time that had this very shallow concept of God.
En god vän till mig för ett tag sedan, han hade en sån här ganska ytlig uppfattning om Gud.
And he was having a problem.
Han hade ett problem.
And he said, I rebuke you, devil.
Han sa, jag näpser dig, djävul.
And God spoke to him.
Herren talade till honom.
He said, if you'll quit calling me the devil, we'll get along better.
Herren sa, om du slutar kalla mig för djävulen så kanske vi kommer bättre överens.
We have got to learn to recognize God.
Vi måste lära oss känna igen Gud.
Well, Abraham called God over to his tent.
Abraham kallade på Herren att komma till sitt tält.
And God began to talk to Abraham.
Och Gud började tala till Abraham.
He was on his way to go to Sodom and Gomorrah.
Herren var på väg till Sodom och Gomorra.
But he told Abraham something.
Men han berättade något för Abraham.
He said, Abraham, by this time next year,
vid samma tid, Abraham, nästa år,
Sarah will have a child.
Så kommer Sara att ha ett barn.
Hallelujah. Abraham was 99 years old.
Abraham var 99 år gammal.
He was 100 when Isaac was born.
Han var 100 år gammal när Hallelujah. Isaac föddes.
That is 31 years after God gave him the promise.
Det är 31 år efter det att Gud gav honom löftet.
And so shall thy seed be.
Så ska din säd bli.
As the stars of the sky for number.
Som himmelens stjärnor som inte kan räknas.
And of the sands of the seashore for number.
Som sanden på havet.
Praise God.
Som inte kan räknas.
The promise came to pass.
Löftet blev uppfyllt.
But you know what Paul says in the book of Romans about
it. Vi vet vad Paulus säger i Romarbrevet om detta.
That Abraham staggered not at the promise of God.
Abraham vacklade inte, tvekade inte när han fick Guds löfte.
But was strong in faith.
När han var stark i sin tro.
Giving glory to God.
Han blev allt starkare genom det att han ärade Gud.
And it was accounted unto him for righteousness.
Och det tillräknades honom till rättfärdighet.
Praise God. We've talked about the righteousness of faith this week.
Vi har talat om tro, rättfärdigheten genom tron den här veckan.
Faith doesn't come by what you do.
Tron kommer inte genom det du gör.
Faith, righteousness comes by faith.
Utan rättfärdigheten kommer genom tron.
In our relationship with God.
I vår relation till Gud.
All right, let's look for the third thing here.
Vi ska titta på den tredje beståndsdelen.
In the 10th verse.
I den tionde versen.
It says he looked for a city which had foundations whose builder and maker was God.
Det står att han sökte staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud.
One of the elements of faith is that you begin to look for the thing that God promised.
En av grundbeståndsdelarna i tron är att du börjar söka efter Herren och vad Herren har för dig.
Faith is an expectancy.
Tron är en förväntan.
God said it.
Gud har sagt det.
It has to happen.
Och då måste det bli så.
And so you begin to look for it.
Så du börjar söka efter det.
I'm reminded of the story of Elijah.
Jag påminner mig berättelsen om Elia.
How Elijah was praying for rain.
Han bad om regn.
God had restored fellowship with Israel.
Herren hade upprättat gemenskapen med Israel.
They had destroyed the prophets of Baal.
De hade dödat Baalsprofeterna.
The fire of God had consumed the sacrifice of Elijah.
Guds eld hade kommit över Elias offer.
And now God was going to make it rain.
Och nu skulle Gud låta det regna över landet.
He knew that it was going to rain.
Elia visste att det skulle regna.
So he went up to the top of the mountain.
Så han gick upp på bergstoppen.
And he put his head down between his legs and began to pray.
Han böjde sig ner med huvudet mellan knäna och började be.
And he sent his servant up to the top of the mountain.
Och så skickade han sin tjänare för att spana efter regn.
Look over the sea.
Titta ut över havet.
See what you see coming.
Vad är det du ser?
The young man came back and said, I don't see anything.
Han kom tillbaka, en ung man, och sa, jag ser ingenting.
Elijah prayed again.
Elia bad igen.
He said, go back and look again.
Och han sa, gå titta en gång till.
Servant came back and said, I don't see a thing.
Tjänaren kom tillbaka och sa, jag ser ingenting.
He prayed again.
Elia bad igen.
He said, now go look.
Gå titta nu då.
The young man went and said, I don't see anything.
Tjänaren sa, jag ser ingenting.
Seven times it's happened.
Sju gånger hände detta.
On the seventh time,
vid det sjunde tillfället,
the young man come down and said, I see a cloud about the size of a man's hand.
Så kom tjänaren tillbaka och sa, jag ser ett moln, det är så stort som en människas hand.
He said, that's it.
Och Elias sa, det är det. Nu kommer det.
Now, I want to call your attention to that.
Jag vill att du ska fästa din uppmärksamhet på detta.
The young man did not say, I see a thunderstorm coming.
Tjänaren sa inte, jag ser ett regnoväder komma in.
Hallelujah! Did you ever notice that?
Har du lagt märke till det?
He didn't say, I see clouds everywhere.
Han sa inte, jag ser moln överallt.
Lightning and thunder everywhere.
Jag ser blixt och dunder.
He said, I see a cloud the size of a man's hand.
Han sa, jag ser ett moln så stort som en människas hand.
He learned to recognize God.
Han hade lärt sig känna igen Gud.
He said, that's it.
Han sa, det är det handlar om.
We better get out of here or we're going to be in the mud. Amen.
Vi måste komma vidare nu, annars fastnar vi här.
Hallelujah. Learn that principle with God.
Lär dig denna Guds princip.
That we don't see everything that God's going to do at one time.
Vi ser inte allt Gud ska göra på en gång.
Look for that one little thing that God witnesses with you about.
Titta efter det. Sök efter det där lilla tecknet som vittnar om resten som ska komma.
Where your heart leaps within you and say, that's it. Hallelujah.
Då kommer ditt hjärta att sprätta till dig och säga att det är vad det handlar om.
Praise God.
Prisad vare Herren.
We're going to learn that looking is a part of faith.
Detta sökande är en del av tron.
That we've talked about, this is the third thing we've talked about here.
Det är det tredje vi talar om här.
About the elements of faith.
Av trons olika beståndsdelar.
And whenever we have faith in God.
När vi då har tro på Gud.
We have a promise from God.
Vi har ett löfte från Gud.
And so now we have faith in God.
Så då har vi tro på Gud.
We trust that God is going to bring the promise to pass.
Vi litar på att Gud ska förverkliga sitt löfte.
There's something within you that looks for the promise.
Då är det någonting i dig som söker efter att få se uppfyllelsen av löftet.
You don't doubt that God is going to do it.
Du tvivlar inte på att Gud kommer att göra det.
But you look for the promise.
Men du tittar efter, söker efter löftets uppfyllelse.
You get up every day of your life.
Och varje dag när du vaknar på morgonen så börjar sökandet på.
And you say, maybe this is the day.
Och du säger, idag kanske är den dagen då det ska ske.
That God is going to fulfill that promise.
Den dag då Gud ska uppfylla sitt löfte.
And one day it will be the day.
Och en dag så är det den dagen.
I want to remind you of a story I told you this week.
Jag påminner om en annan berättelse som jag har delat med er den här veckan.
About a young lady in our church.
Om en ung dam i vår församling.
She wanted to have a child.
Hon ville ha barn.
But she really wasn't serving the Lord all that well.
Men hon var inte så bra på att tjäna Herren.
Only when it was convenient.
Och när det var bra, hon tyckte det var bekvämt, så tjänade hon.
And her husband made no effort to serve God.
Och hennes man, han gjorde inga ansträngningar överhuvudtaget att tjäna Herren.
And I was praying one day.
En dag så var jag i bön.
And the Lord spoke to me.
Och Herren talade till mig.
And said when this woman and her husband served God, he would give them a child.
Han gav ett löfte om att när den kvinnan och hennes man tillsammans tjänar Herren, då ska han ge dem barn.
And so they moved away from our city.
De flyttade från vår stad någon annanstans.
And they moved all over the country.
Och de flyttade till olika platser runt om i landet.
And finally they moved to California.
Slutligen hamnade de i Kalifornien.
And when they came to California they found a church.
Och de fann en församling där.
I don't know all the details.
Jag känner inte till alla detaljerna.
All I know is that they started going to church.
Allt jag vet är att de började gå till en kyrka där.
And both of them got in church.
Och båda två gjorde det.
Both of them gave their life to the Lord.
Båda gav sina liv till Herren.
I got a telephone call.
Och jag fick ett telefonsamtal en dag.
I'm going to have a baby.
Hon sa, jag ska få barn.
13 years.
Det tog 13 år.
13 years.
13 år tog det.
Hallelujah.
Prisad vare Herren.
God keeps his word.
Gud håller sitt ord.
Hallelujah.
Halleluja.
When they met God's condition, he kept his promise.
När de uppfyllde Guds villkor så höll Gud sitt löfte.
When I think about looking for a city.
När jag tänker på detta att söka efter en stad.
I'm talking about the vision that God puts in your heart.
Då menar jag den vision som Gud har lagt ner i ditt hjärta.
All of us have a vision. When God gives us a promise.
När Gud ger oss ett löfte.
He gives us a vision of something.
Så ger han var en av oss en vision om detta.
Now maybe you don't have an actual vision.
Du kanske inte har det som en syn.
But you envision something.
Men det finns någonting du kan föreställa dig.
You envision the thing that God has told you he's going to do.
Med din fantasi och din känsla så kan du föreställa dig det som Gud kommer att göra.
And you think about it, you dream about it, you pray about it.
Du tänker på det, du drömmer om det, du fantiserar om det, du ber över det.
And you're looking forward to the thing that God's going to do.
Längtar efter, ser fram emot det Gud ska göra.
But what I want to point out happened here.
Och det jag vill peka på var det som hände här.
Sometimes we get our eyes on less than the promise.
Ibland så fäster vi blicken på något mindre än Guds löfte.
This passage says Abraham looked for a city.
Det står här att Abraham väntade på eller sökte efter en stad.
That had foundations.
Med fasta grundvalar.
Whose builder and maker was God.
Vars byggmästare och skapare var Gud.
I think Abraham knew more than we give him credit for.
Jag tror att Abraham visste mer än vad vi säger att han visste.
Abraham was looking for the city of God.
Abraham sökte efter Guds stad.
He was looking for the city that John saw coming down.
Han sökte efter den staden som Johannes på ön Patmos såg komma ner från himmelen.
If you will get your eyes on the prize tonight.
Om du vill fästa din blick på målet, priset.
I want God to use me in this life.
Så säger du, jag vill ha att Gud ska använda mig i det här livet.
And I believe you want God to use you.
Jag tror att du vill det också. Jag vill det och du, jag tror att du vill det.
But that's not my heart's goal tonight.
Men att få vinna priset, segerkransen, det är inte mitt mål.
Heart's goal is to live in the presence of the Lord Jesus Christ.
Utan mitt hjärtas mål är att få leva i Herren Jesu Kristi närhet.
There's something within me that longs to behold him.
Det finns någonting i mig som längtar efter att få skåda honom och se honom.
I can't explain that to you.
Det kan jag inte förklara för dig.
Except to tell you there's something in my heart that longs to be in his presence.
Jag kan inte säga det på något annat sätt än att mitt hjärta längtar efter att få vara i hans närhet.
There's something within me that looks for the promise of God.
Det finns någonting i mig som söker efter Guds löften.
That one day I will be able to be in his presence forever.
Att jag en dag ska få vara i hans närhet och gemenskap med honom för evigt.
You know, if the Lord was not in that city,
du vet att om Herren inte fanns i den här staden,
it wouldn't be heaven.
Så vore det inte himmelen.
It would just be a fancy city.
Det vore bara en trevlig stad.
A real fancy city.
En väldigt märkvärdig stad.
But if he's not there,
men om han inte är där,
it wouldn't be heaven.
Så vore det inte himmelen.
But he is the center of that city.
Men han är stadens centrum.
He is the light of that city.
Han är ljuset i staden.
And he's the reason I want to go there.
Han är skälet till att jag vill dit.
So if we get our priorities right with God.
Så om vi prioriterar rätt med Gud.
I'm not trying to dissuade you from working in this life.
Jag försöker inte övertyga dem att du ska ge upp din anställning och sluta jobba i det här livet.
I'm simply trying to show you that we may know the path that God wants us on.
Jag vill bara tala om att vi kanske vet vilken väg Gud vill att vi ska gå.
We may not know all the steps of that path.
Vi känner inte till alla stegen vi måste ta längs den vägen.
We may have to wait on the promises of God.
Och vi kanske måste vänta på Guds löften.
But we have one promise that is sure.
Men ett löfte har vi som är absolut bombsäkert.
That we know about.
Som vi vet om.
And that is an inheritance that fades not away.
Det är att vi har ett arv som inte förgås.
Jesus told his disciples.
Jesus sa till sina lärjungar.
He said, I'm going to go away and make a place for you.
Jag ska gå före, jag ska bereda rum för er.
That where I am, you may be also.
Jag vill att där jag är, där vill jag att ni ska vara.
And that's where I want to be. Hallelujah.
Och där vill jag vara.
Isn't that the cry of your heart tonight?
Det är väl ditt hjärtas rop också.
Are you looking for a city?
Söker du efter en stad ikväll?
That has foundations.
Som har grundvalar, fasta grundvalar.
Whose builder and maker is God.
Staden som har skapats och byggts av Gud.
Are you looking for God to do things in your life?
Söker du efter att Gud ska göra saker i ditt liv?
But don't ever get your eye off of the ultimate goal.
Men även om du söker det så ska du ändå ha din blick stadigt riktad på det yttersta målet, det högsta målet.
I have a lady in my church that used to plow with a mule.
Jag har en kvinna i min församling som brukade plöja med hjälp av en mulåsna.
They didn't have a tractor.
De hade ingen traktor.
And when she was 16 years old.
När hon var 16 år gammal.
She would hook a plow to a mule.
Så kunde hon koppla en plog efter en mulåsna.
And she would plow the field with that mule.
Och plöjde fältet med hjälp av denna mula.
And she told me the secret of a straight line.
Och hon talade om för mig hemligheten bakom att kunna plöja en rak fåra.
She said, when you start out plowing,
när du börjar plöja,
you look at the end of the field.
Så tittar du mot andra änden av fältet.
And you pick something that's in line with that rope.
Och du tar som ögonmärke någonting som är i linje med början på fåran.
And if you keep your eye on that thing,
om du håller din blick riktad på den punkten,
the plow will go where it's supposed to go.
Så blir det en rak fåra och plogen plöjer.
She said, where you get in trouble,
men det som är problemet
is trying to look at where you're plowing right now.
Det är om du tittar ner och försöker titta på där du plöjer just nu.
You have to keep your eyes on the end of the row.
Du måste titta på slutet, mot slutet av vägen.
And it's the same principle in God today.
Och det är samma princip vi upplever i vår vandring med Herren idag.
We must keep our eyes on the Lord Jesus Christ.
Vi måste först ha blicken fäst på Jesus Kristus.
Whoever wrote the book of Hebrews,
vem som än skrev Hebreerbrevet,
summed this up in chapter 12.
Han summerade sitt brev i det 12:e kapitlet.
And verse 2.
Den andra versen.
He tells us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith.
Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare.
We are to keep our eyes upon him.
Det är honom vi ska se på.
And if you keep your eyes on the Lord,
om du håller din blick fäst på Jesus,
then you're not going to fail God.
Då kommer du inte att svika Gud.
You're not going to miss God.
Då kommer du inte att missa Gud.
It is when we get our eyes on other things we begin to miss God.
Men när vi får ögonen på annat som vi börjar missa Gud.
When Abraham got his eyes on Hagar,
när Abraham fick sina ögon på Hagar.
I've often thought Hagar must have been a beautiful woman.
Jag tänkte ofta att Hagar måste ha varit en vacker kvinna.
Didn't Abraham pray about most everything he did?
Var det inte så att Abraham bad över det mesta han gjorde?
Doesn't say anything about praying about Hagar.
Det står ingenting om att han bad innan han hade ett förhållande med Hagar.
Does it?
Det gör det inte. Vi ser ingenting.
Sarah suggested it.
Sara föreslog det.
And he didn't pray about it.
Abraham bad aldrig över det.
Must be God, you know.
Han tänkte det måste vara Herren i detta.
And he missed God.
Han missade Gud.
He missed the best that God had.
Han missade det bästa Gud hade.
And he's caused misery for his children from then on.
Och från den punkten så har han orsakat problem för sina barn och
the Ishmaelites have been the nemesis of Israel ever since that time.
Ismaels ättlingar har varit en plåga för Israels barn allt sedan dess.
It's not my intention to preach on that this evening.
Och det är inte mitt syfte att predika över det nu på eftermiddagen.
Except to show you something.
Bara för att visa dig någonting.
When you get your eyes off of the Lord,
när du får blicken bort ifrån Herren,
you're going to fail in the faith that you have now.
Så misslyckas du i den tro som du har nu.
You have to keep your eyes on him.
Du måste ha blicken riktad på honom.
We have read the story where Peter stepped out on the water.
Vi har läst berättelsen om när Petrus klev ur båten.
And how that he began to sink.
Hur han efter att ha gått på vattnet började sjunka.
When he got his eyes on the storm.
Därför att han fick ögonen bort från Jesus ner på vattnet och stormen.
On the wind and the waves and the lightning and the thunder.
Han såg på vinden och vattnet och stormen och blixtarna.
As long as he had his eyes on Christ, he walked on the water.
Så länge han hade blicken fäst på Jesus så vandrade han på vattnet.
But when he got his eyes off of the Lord,
men när han började titta på annat,
then he began to sink.
Då började han sjunka.
So these are three elements of faith.
Så vi har sett tre olika beståndsdelar i tron.
That I want you to understand.
Som jag vill att du ska förstå.
The first thing is you have to walk in obedience to God.
Först måste du alltså vandra i lydnad.
Remember how we talked about love?
Du vet, vi pratar om kärleken.
Love is made up of several things.
Att kärleken består av olika bitar.
It's just not a silly smile on your face.
Det är inte bara ett dumt leende på läpparna.
And saying, oh, I love you.
Som säger, åh, jag älskar dig.
Is it?
Det handlar inte bara om det.
It is a commitment to
utan
that person.
Utan en överlåtelse till en annan människa.
It is a putting of that person first in your life.
Det är att sätta den andra människan först i ditt liv.
It is a faithfulness to that person.
Och det är en trogenhet, en trofasthet mot den människan.
Just as faith has different elements.
På samma sätt har tron olika beståndsdelar.
The first one we learned was that we had to live in fellowship with God.
Det första vi lärde oss var att vi måste leva i gemenskap med Gud.
Then there is obedience to God.
Och sen är det lydnad till Gud.
Then we We have to learn to wait before the Lord.
Och så måste vi lära oss vänta på Herren.
And finally, we must learn to come to that place we look for the promise.
Och så måste vi komma in i den ställningen där vi söker efter löftet.
By keeping our eyes on Jesus
Christ. Genom att hålla blicken fäst på Jesus.
Amen. I hope this has ministered to you this
afternoon. Jag hoppas att det här har betjänat dig och ditt hjärta under eftermiddagen.
I don't want to get into tonight's message already.
Jag vill inte kliva in i kvällens budskap än.
I'm actually going to pick up here this evening.
I kväll så ska jag fortsätta härifrån.
In Hebrews 11.
I Hebreerbrevet 11.
But we're going to go to the last part of the chapter.
Men vi ska gå till sista delen av kapitlet.
I was driving down the road not long ago.
För inte så länge sedan så körde jag längs en väg.
When God spoke to me.
När Gud talade till mig.
And he told me the Canaan principle.
Han lärde mig Kanans princip.
And I never thought about a Canaan principle.
Jag har aldrig tänkt tidigare på att det finns någon Kanan princip.
But I went home and wrote it down.
Jag åkte hem och skrev ner den.
Well, actually I wrote it down in the truck.
Faktum är att jag skrev ner den i bilen redan.
But when I got home with it.
Men när jag kom hem med den här principen.
I sat down and God began to pour it into my heart.
Så satt jag mig ner och Gud började röra vid mitt hjärta.
And I sat there for 4 hours.
I 4 timmar satt jag där.
And wrote the things that God was saying to my heart.
Och skrev ner sånt som Gud talade till mitt hjärta.
And so I want to end this meeting this evening.
Jag vill avsluta det här eftermiddagsmötet.
In the 6 o'clock service.
Och börja fortsätta i 6-mötet.
By talking to you about the Canaan principle.
Genom att tala om Kanan-principen.
We're just going to put the cap on faith. Amen.
Vi ska bara sätta på locket på tron.
I think it'll help you in your walk with God.
Jag tror att det kommer hjälpa dig i din vandring.
Amen.
Amen.
You be praying this afternoon.
Be nu resten av eftermiddagen.
If you have something you'd like us to pray about this evening.
Och om det är någonting speciellt du skulle vilja ha hjälp.
We're going to
att vi ska be tillsammans med dig för ikväll.
We're going to take time, excuse me.
Så ska vi ta tid.
To pray for you this evening.
Och be för dig ikväll.
Is that all right?
Är det okej?
All right.
Amen.
God bless you.
Gud välsigne dig. Amen.